Det är tisdagen den 28 februari. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Dagens ämne är känslosamma liberaler. Jo, faktiskt. Detta på grund av dagens gäst, Gina Gustafsson, docent och lektor i statskunskap, som man säger, vid Uppsala universitet. Välkommen!
Tack så mycket!
Du är aktuell med boken Det öppna sinnelaget och dess fiender. I mitt tycke en kul bok att inte helt hålla med om. Framförallt för att du visar och demonstrerar din poäng genom att låta oss möta några kända och några mindre kända liberala tänkare. Och de skildras på ett sätt och med ett perspektiv som illustrerar bokens tes. Så jag tänkte vi kan väl börja med Germain de Staël, som jag säkert uttalar lite fel, som utmanade sin tids Putin, Napoleon, och som landsflyktig slutade i Sverige. Ändå är det ett namn jag bara läst om vid något enstaka tillfälle relativt nyligen. Så vem var hon?
Ja, alltså Germaine de Staël, det är inte lätt att uttala, men så ska det uttalas. Hon var ett veritabelt fyrverkeri till människa. Levde ju då i början på, ja, slutet på 1700-talet och början på 1800-talet. Och hon tog sig ton i samhällsdebatten och skrev om det mesta, alltså historia, samhällsfrågor som franska revolutionen, litteratur. Och så skrev hon också romaner, och det är det hon är allra mest känd för. Romaner om då sexuellt frigjorda kvinnor, Corinne bland annat. Men hon var också en salongsdam som höll salong med sin tids berömdheter, och en politisk intrigmakare. Så det var till och med folk på hennes tid som sa att det finns tre stormakter som kämpar mot Napoleon för Europas själ. England, Ryssland och Madame de Staël. Och när man möter henne då i min bok, då är hon, ja, faktiskt i min egen ålder, strax under 40, och är gift med den svenska ambassadören i Paris, men hon har ett öppet förhållande med Benjamin Constant, som numera är kanske lite mer känd som liberal tänkare. Och de har just börjat opponera sig mot Napoleon, som har tagit makten i Brumärkuppen, och snart kommer de hamna i landsflykt. Och det är hemskt för dem personligen, men positivt menar jag för liberalismen. Mm-mm. För de träffar en del intressanta personer på sin landsflykt.
Ja, du kallar henne och Benjamin Constant för de första liberalerna. Hur kommer det sig?
Jo, men det är det här att de var bland de första kända tänkarna och politiska debattörerna att kalla sig själva för liberaler. Även om det dröjde kanske ett decennium innan folk började tala om någon ism, liberalismen som ideologi. Och det som är så intressant är att med det så menar de både att de hyllar konstitutioner som garanterar likhet inför lagen och politisk representation och maktdelning och individuella rättigheter. Men också det jag kallar då för ett liberalt etos eller sinnelag. För de menar, och det här är de eniga med de romantiker som de träffar i sin exil i Tyskland, att det inte räcker med konstitutionella förändringar, utan en liberal frihetlig konstitution måste bäras upp av medborgare som tänker och även känner på ett visst sätt, som är frimodiga, som är vägrar låta sig kuvas och manipuleras av sådana som Napoleon, och som är vidsynta. Och sen finns det den här könsdimensionen också, och det är att liberal har länge använts redan då för en slags generositet i karaktären. Det har Helena Rosenblatt skrivit om bland annat i The Lost History of Liberalism. Men det som är nytt är att Madame de Staël är kanske den första kvinnan i offentligheten som öppet kallar sig själv liberal. För just om kvinnor så har det setts som kod för att man är för generös med sin kropp, att man är lösaktig helt enkelt. Och det är hon också. Hon blir kallad för en massa saker under Napoleon. Verkligen ett exempel på hur hat och hot kan drabba kvinnor i offentligheten, även innan sociala medier.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, nej, men det är ju, och du går in just på det här med liksom känslolivet och sånt där. Det blir en viktig del av vilka de är, inklusive ganska nedstämda känslor över den här landsflykten, även om den verkar liksom oerhört, den är spännande att läsa om och för dem samman med väldigt intressanta personer och berika dem på många sätt, så känner de ändå ett visst vemod, om jag har förstått det rätt.
Ja, verkligen. Det är starka känslor åt båda håll. Hon hyllade entusiasmen och var emot all slags cynism. Men samtidigt så beskriver både hon och Konstant hur de ofta är pessimister. Så de är ju inga envetna optimister som tror på förnuftets framsteg helt och hållet, utan de tror att människan gör framsteg, som hon skriver, i spiraler. Och sen är det så att de och speciellt Madame de Staël då, börjar kombinera de liberala tankarna med en slags nationalismtanke, och det kommer också från de här romantikerna som de träffar i Tyskland. Tanken på att man är rotad i en viss kultur och att kulturer också inte ska sträva efter att bli för lika varandra, som en del av upplysningstänkarna tyckte vore bra, en slags världsmedborgarskap. Det är de emot. Och då är det ju en sorg för Madame de Staël att bli landsförvisad. Och samtidigt så är hon väldigt nyfiken på andra kulturer, så att hon är först med den här, kan man säga, liberala nationalismen. Det betyder ju inte att hon inte vill föra in andra kulturer alls. Tvärtom så skriver hon ett stort verk om Tyskland då, som Napoleon censurerar för att det är ofranskt och oupplyst, tycker han då. Men det där är ett återkommande tema för de liberala jag tar upp, att de kritiserar sin egen kultur samtidigt som de känner sig och tycker det är viktigt att känna sig rotade i en slags hemkänsla.
Så det är en omtanke som inte är okritisk.
Nej, exakt. Mm. Exakt. Kritisk patriotism är ju ett annat ord för det, skulle jag säga.
Mm, jo, och det kan man ju känna igen från. Man är ju aldrig så kritisk som det nära och vana, för man vet också att det kan, där kan man ta ut svängarna.
Mm, mm.
Jag tänker på en annan person som du porträtterar, är den förmodligen mer kände John Stuart Mill, ekonom, universalgeni och författare till Om friheten. Kanske den första socialliberalen, men du börjar i hans tvivel och depression som ung vuxen. Så vad är nyttan med det?
Ja, det är roligt att du frågar efter nyttan just.
Ja, visst. Jag tänkte att den inte skulle gå onoterad.
Du la upp bollen här för mig. Ja, för det är nyttan som han gör revolt mot då. För John Stuart Mill var ju son till utilitaristen James Mill, som i sin tur var god vän med Jeremy Bentham. Och de var helt övertygade utilitarister, och de uppfostrade den unge John Stuart då lite som ett experiment. Han hölls borta från andra barn. Han hade ett minutiöst reglerat schema. Han matades med kopiöst mycket kunskap från 3 års ålder och kunde läsa Platon på grekiska när han var 7 och så vidare.
Vi kanske bara ska stanna upp vid utilitarism, ja. En definition där.
Ja, det brukar ju definieras som att man säger att det högsta goda, det eftersträvansvärda, är största möjliga lycka, eller kanske preferenstillfredsställelse åt största möjliga antal. Så de här utilitaristerna, de var ju progressiva och radikala för sin tid, för de menade ju att varje individs lycka räknades lika mycket. Men samtidigt så finns det en idé om att det är bara det som gör en lycklig som räknas, och att känslor och känslolivet inte behöver utvecklas. I alla fall var det så i den här uppfostran av John Stuart då. Så Bentham sa till exempel att poesi, det är bara rader som inte når ut till marginalen.
Det är väldigt roligt, men lite tomt.
Jo, exakt. De var inga känslomänniskor helt enkelt. Och det som hände John Stuart då var att han i 20-årsåldern förlorade känslan av mening i tillvaron. Han hade antagligen överodlat sina intellektuella förmågor och helt undervärderat, som i alla fall pappan hade gjort, att odla känslorna och viljan och liksom drivet att genomföra de här utilitaristiska principerna som han ändå trodde på. Och då upptäcker han, som tur är, när han nästan är i stånd att begå självmord, romantisk poesi då, av Wordsworth, och känner hur livet och liksom färgerna kommer tillbaka i tillvaron. Och sen dess så ändrar han sin inställning och menar att han släpper i för sig aldrig helt utilitarismen och nyttan. Men han vill kombinera då det med den här romantiska tron på att varje individ är unik och att man inte kan uppfostra dem på det här sättet som man själv blev uppfostrad, utan att ha hänsyn till deras inre böjelser och personlighet. Så det där blir viktigt för hur han sen skriver då om friheten, att människor måste inte bara bli fria då, utan också bli så storslagna som möjligt på sina egna sätt. Och sen hjälps ju också det åt av att han möter romantiken med litet ärr då i sin framtida fru Harriet Taylor Mill. Och de skriver mycket av det här tillsammans. Men det som är kul med dem och även de Staël är att de jäckar verkligen bilden av den typiska liberalen som lite nyktet vardaglig, lite torftig, lite tråkig och inriktad på detaljer kanske. Utan det är ju rätt bombastiskt och storslaget och romantiskt det de försöker skriva fram.
Jo, han tar ju lite andra vägar än... Det låter ju som världens mest folkpartistiska uppväxt, så...
Det var hårt. Ja.
Jo, men just, vi proppar honom full med kunskaper och inget nonsens, liksom. Och det där nonsenset, det där som finns i periferin, det där som kan få sommarnätter och glittra och sånt där, det får han upptäcka själv. Och det gör han ju med den äran, just för att han börjar från noll.
Ja, det är väl det som i och för sig kallas för bildning och som även Folkpartiet väl har försökt värna om delvis, men absolut, det är klart att det är inte lika mätbar kunskap, det är det ju inte.
Nej, och det är ju också relationer och sånt där liksom. Men hur är det? För en aspekt med Constant och de Staël, det är ju att de är inte speciellt lika som personer. Hur är det med John Stuart och Harriet?
Ja, det var en observant iakttagelse. Harriet är väl lite mer, ännu mer radikal än Mill, i alla fall till sina åsikter. Hon kallade sig ju väldigt öppet för socialist, och han gör det ibland och så. Och hon, samtidigt så var hon i egenskap av kvinna då också mer försiktig med vad omgivningen skulle tycka. Och det där var ju något som jag tror präglade de båda två väldigt mycket. I ungefär 20 år så hade de det viktorianska Londons, får man tänka sig, mest omskvallrade kärlekshistoria. Och det är lite oklart om det var platonskt eller inte, men det var ju helt uppenbart att de umgicks fast hon var gift. Och hon vågade ju inte, även när hennes man till slut dog, gifta om sig med en gång heller, för att hon var rädd för att bli helt fördömd av societetslivet, så att säga. Och den där ofriheten, som inte handlar om egentligen laglig ofrihet, hon hade kunnat skilja sig, och de hade också kunnat gifta om sig snabbare. Men den där rädslan för att bli totalt fördömd då och utkastad, det tror jag präglade också deras syn på, inte minst vad förtryck innebär, och förtryck för kvinnorna då, som hon skrev om tillsammans med honom. Men det är väl mest hon som skrev den boken.
Men det är ju ett tydligt drag i Om friheten, är ju att den allmänna opinionen är nästan, ja, kanske till och med mer destruktiv kraft än statens våldsapparat i sig.
Ja. Ja, det är roligt att du håller med om det. Det gör det alltså.
Alltså den aspekten finns ju absolut. Och framförallt fara när det kombineras, så blir det ju en oerhört stark kraft. Vilket det ju ofta gör. När den allmänna opinionen trycker på, så blir det lätt politik av det. Och då är det ju dubbelt svårt att gå sin egen väg.
Exakt, men det håller jag helt med om.
Och slutligen... av personerna så får vi möta Isaiah Berlin, som en del säkert känner till som tänkare. Men han tillbringar en natt med en kvinna. En natt som också skildras i Louis Menands fantastiska bok The Free World, om kulturen under kalla kriget. Varför blir den så avgörande?
Ja, det här var ju 1945 då, alldeles i början på kalla kriget. Och då åker Berlin tillbaka till sin barndomsstad som hette Petrograd när han lämnade den, och nu heter Leningrad, och träffar poeten Anna Akhmatova, som är dissident. Han träffar även andra dissidenter som Boris Pasternak och så på den här resan. Han är diplomatisk sändebud för Storbritannien. Men han är ju ryss själv från början och talar ryska flytande, och hamnar då hemma hos Anna Akhmatova, som är rätt gammal vid det här laget, och de pratar sig igenom hela natten, och det får rätt stora konsekvenser för henne. Hon får sin son och även sin man deporterade till läger och så vidare. Men den här natten är omtumlande även för honom då, trots att han återvänder sen till väst och inte själv lider så stora personliga konsekvenser. Och han skriver verkligen att den här natten ändrade hans syn på mycket, och att det handlade till en stor del om att han blev upplyft, faktiskt, paradoxalt nog, av att han såg någon slags okuvlighet igen, någon slags inre ovilja att böja sig för Stalins skräckvälde då, hos den här Akhmatova och även de andra dissidenterna. Och jag tycker att det finns vissa paralleller till det som beskrivs i Putins Ryssland idag. För att det Berlin verkar ha menat var att Akhmatova och de andra dissidenterna, de vägrade gå med på den här cynismen som fanns i Sovjetunionen och som fortfarande finns under Putin, som går ut på att vad ska jag som enskild individ göra? Det där är upp till makthavarna. Det här kriget pågår inte i mitt namn. De här fånglägren är inte mitt namn, och så vidare. Och det har ju Anna-Lena Laurén beskrivit rätt bra, tycker jag, i DN ofta idag. Den mentaliteten att man blir misantropisk, liksom rycker på axlarna åt sitt eget ansvar. Och det menar Berlin att Akhmatova då lyckades med att inte bli, trots att hon då på alla möjliga sätt var ofri i övrigt. Hon var ju totalt övervakad och fick inte sen publicera sig och så vidare. Men hon behöll någon slags inre, kanske kan man säga kantiansk frihet. Och det där, den där att vägran att bli cynisk, det menade då Berlin var också viktigt. Och det är kanske något som inte dyker upp så ofta när man pratar om liberalism, den sidan av det.
Tar man Isaiah Berlin som tänkare, så, och framförallt som liberal tänkare, så är han kanske mest känd för sin distinktion mellan positiv och negativ frihet. Så vad går den ut på och hur viktig är den?
Ja, den skrev jag min avhandling om en gång i tiden för 15, 12 år sedan. Den går ut på att det finns två huvudsakliga föreställningar om frihet. En som han betecknar som negativt definierad, alltså inte negativ som är dålig utan negativt definierad, alltså avsaknaden av någonting, att frihet är att lämnas i fred helt enkelt. Och den andra, positiv frihet, är då positivt definierad för att den handlar om att göra något specifikt, nämligen att styra sig själv då. Och det brukar kopplas till autonomi och ibland till autenticitet. Och så kategoriserar han tänkare som Hobbes och Rousseau i vilken frihet de främst eftersträvar. Hobbes pratar mycket om negativ frihet och Rousseau om positiv frihet. Men många som John Stuart Mill, som vi varit inne på, pratar om både och i och för sig.
Mm.
Och Berlins huvudpoäng, eftersom han var värdepluralist och menade att flera värden finns samtidigt och hamnar i konflikt med varandra och det finns inget annat att göra än att då välja mellan dem och offra något. Hans poäng var ju inte att en av de här var rätt och den andra var fel. Det menar jag och en del andra, många andra Berlinforskare. Utan hans poäng var att både positiv och negativ frihet var värdefulla. Men att den positiva friheten öppnar upp för tyranni i frihetens namn så att den är mer riskabel, så måste akta oss för den. Därför att om man säger att sann frihet är att styra sig själv, då är det ju lätt hänt att man säger till exempel slöjbärande kvinnor att ja, men vi förbjuder er från att bära era slöjor. Och i själva verket så befriar vi er då, trots att de själva kanske protesterar och säger att men det, vi vill ju bära dem. Ja, nej, men ni styr inte er själva, ni är offer för fördomar eller grupptryck eller så. Men den poängen jag gör i den här boken, det är att Berlin också varnar för något annat i den här berömda essän om de två friheterna.
Mm.
Och det är hans huvudfiende egentligen, och det är det han kallar för monism. Han har liksom ett avslutande stycke i, eller avsnitt i den essän som heter Enheten och mångfalden. Och då säger han att den övertygelse som är mest ansvarig för slaktandet av individer på de stora historiska idealens altare, inklusive frihetens, det är den här idén om att varje moralisk fråga bara har ett svar. Så jag skulle säga att det är liksom monism i kombination med positiv frihet som han försöker varna för i den här essän, som var en installationsföreläsning först när han blev professor vid Oxford.
Mm. Och det är ju oerhört värdefullt just det här att det finns ju... Vill du närma dig människors liv så är det klart att det finns gott och ont, rätt och fel. Det finns val som är bättre eller sämre om man inte ska landa i en total nihilism. Men att försöka upphöja det till lag och förespråka för andra, inklusive ett autonomibegrepp och sånt där, då försöker man tvinga fram någonting och det blir lätt förtryckande, bland annat av de skäl som Berlin är inne på, att man föreskriver hur folk ska leva, och det är ofta bra om de får söka fram det själva.
För det är ju skillnad på att diskutera det i debatten och lyfta fram det i samtal och så. Det menar ju John Stuart Mill också, att man absolut ska få göra, men statsmakten ska inte lägga sig i sådana frågor då. Så slöjförbud till exempel kan man ju tänka då att det skulle man skulle kunna ha åsikten att slöjor är förtryckande och försöka övertyga de som bär dem att sluta bära dem, men inte då göra det med ett statligt förbud då.
Mm. Och det är ju så med mycket frihet. Jag har ju jobbat mycket med droger och sånt där, och jag kan ju definitivt förstå den person som bryter med ett missbruk eller slutar röka eller vad det nu är. Då tänker man ju, äntligen är jag fri från det här som ställde till ett elände för mig. Och så fyller man liksom frihet. Så friheten för alla andra är inte att utöva samma viljestyrka, utan att landa i samma slutsats, att vara fri från samma ovanor eller missbruk som jag har brutit med. Och då blir det ju fel, därför att för många andra är det ett bruk och ett nöje och någonting man faktiskt inte vill avstå.
Ja, precis. Jag gillar din arbetsbeskrivning att du har jobbat mycket med droger.
Ja, på det sant liberala sättet, mer teori än praktik. Så jag är väl mer av de stereotypa, och det är kanske därför jag lever.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Berlin är också känd för en annan distinktion som är lite av ett ledmotiv för din bok, den mellan rävar och igelkottar. Vad går den ut på?
Jo, den handlar just om den här monistiska föreställningen då, kontra det som Berlin står för och som romantikerna också står för, och de här andra liberalerna som jag lyfter fram, de Staël och Mill också, som är värdepluralism. Och då beskriver Berlin det i termer av att det är igelkottar som står för monismen och rävar som står för pluralismen. Och det kommer från en gammal grek egentligen, ett fragment av Arkilokos som sa att igelkotten vet en stor sak men räven vet många saker. Och Berlin skrev en essä om det här några år tidigare, alltså innan han skrev om positiv och negativ frihet i början på 50-talet då. Och då försökte han undersöka om Tolstoj, hans favoritförfattare, var monist eller pluralist. Och det som är spännande med den är att där framkommer att det här handlar inte bara om en filosofisk rätt avancerad syn på hur förhåller sig världen till varandra, utan det är olika typer av mentalitet, säger han här. Olika typer av just sinnelag då, förhållningssätt. Och så menar han då att rävar som har en mer pluralistisk inställning överlag till verkligheten, de sprider liksom ut sig intellektuellt, tar in det specifika hos olika individer och situationer, och är nyfikna och flexibla. Och den typen av sätt att vara på, menar han, korrelerar, det behöver inte leda till logiskt, men det korrelerar psykologiskt med att man brukar vara liberal och har lätt för att acceptera mångfald och vara rätt tolerant. Medan igelkottar då, som skyr mer det öppna landskapet och rullar ihop sig till en liten boll när de känner sig hotade, stöter på något nytt, det är det monistiska sinnelaget. Och de tenderar då, inte alltid, men det finns en risk att de då hotar mångfalden och toleransen av det skälet att de inte intresserar sig för det som är annorlunda.
Alla jag stött på som hänvisat till den här distinktionen har själva identifierat sig som rävar. Men jag har nog inte läst Berlin som att han menar att rävar är entydigt rätt och igelkottar fel. Och om jag förstått det rätt så menar du att vi har båda delarna i oss, men vi ska bejaka vår inre räv men bekämpa vår inre igelkott.
Ja, precis så. Det är ju så att det här är en idealtyp. Så det är ju inte tänkt att det är en kategori av människor. Nu pratar man ju så ändå. Man säger ju att ja, jag ser mig själv som en räv eller igelkott. Men det är ju lite som en tendens, hur lätt man blir till exempel full eller hur lätt man blir solbränd eller överviktig eller något annat. Att det här är en skala som de flesta befinner sig inte på ytterkanterna av. Och sen att situationen spelar väldigt stor roll. Jag har ju ett kapitel om det socialpsykologiska perspektivet på det här. Och där menar ju många psykologiska forskare att det är väldigt lätt att frammana igelkottsbeteende och rävbeteende beroende på situationen. Till exempel i de här kända Milgram-experimenten där man ska ge folk elchocker för att en auktoritet säger till en, så spelar det stor roll om det är någon annan som vågar avvika och om man ser personen i fråga som man ska ge elchockerna och om auktoriteten i fråga har en vit rock eller inte och sådana saker. Men det är ändå så att Berlin själv skriver också att Igelkotten, han skriver verkligen, försöker pressa in olika erfarenheter i en oföränderlig, allomfattande, ibland fanatisk inre vision.
Mm.
Så det är liksom ärke-Igelkotten längst ut på spektret. Och det menar han är av ondo. Men det är klart att det kan finnas värdefulla aspekter av att fokusera på en sak i för sig.
Ja, jag tänkte ta upp ett exempel som skulle kunna tala för att igelkottar också behövs. Och jag tänker då på Per Ahlmark som förvisso på många sätt var en räv. Han var brett bildad, en partiledare som skrev poesi och dejtade filmstjärnor. Politiskt en pragmatisk socialliberal, och vi som hade förmånen att få känna honom så vet att han var mild, humoristisk och fragil. Han hade väldigt många sidor. Men han visste också en stor sak som han kom att skriva flera böcker om, att demokrati är bättre än diktatur. Och de här böckerna ställer ett antal intellektuella och författare till svars för positiva saker de skrivit och sagt om diktatorer och diktaturer, företrädesvis socialistiska sådana. Och de som har blivit utpekade har i sin tur kritiserat Ahlmark för att fokusera på denna enda sak och dessutom väldigt oförsonligt. Och jag tycker de har en poäng i det. Men min poäng är att Ahlmark agerat som en igelkott till demokratins försvar mot diktaturen. Och min fråga är, har inte igelkottarna också en plats i det pluralistiska samhället? Är det inte emellanåt så att nyanser, förståelse och ursäkter fått stå åt sidan för att kunna fokusera på en stor och viktig sak?
Jo, men det är ju, alla måste ju inte vara liberaler eller ha ett liberalt sinnelag som då...
Men Ahlmark hade ju onekligen det, och ändå beter han sig som en igelkott. Går du med på den beskrivningen?
Ja, alltså, jag tror du vet mer om Ahlmark än jag, men det låter ju rimligt. Och så är det ju också att jag försöker ju inte säga att det bara är det här sinnelaget som spelar roll, utan jag fokuserar på det därför att jag tycker att det har ingen skrivit om så mycket i Sverige speciellt. Men det är klart att dess övertygelser också spelar roll för om man ska räknas som liberal. Så då kanske man kan säga att Ahlmark var en liberal verkligen till övertygelserna, absolut. Men han var mer till kynnet då än en igelkott. Och då är det ett motexempel då mot den här tesen som är mer empirisk som Berlin har, att är man en igelkott i kynnet då tenderar man att bli illiberal. Men då är det ett exempel på att det är inte så för alla. Det kan jag absolut gå med på. Men det är lite så att när man diskuterar det här så märker jag att det blir också så att folk har lätt att tro att är man inte en räv, så som jag beskriver rävar då, ja, då är man per definition en igelkott. Men jag tänker mig att det här är ju en dimension, precis som vi pratade, som jag sa innan då, att det finns en massa olika dimensioner man kan jämföra människor på vad gäller det kroppsliga, som hur lätt man har att bli fräknig eller hur lätt man blir full. Och man kan ju tänka sig en massa andra dimensioner och en massa andra djur som står för de dimensionerna som är viktigare då för andra.
Ja, det blir vad var det? Du har ett par djur med. Är det en noshörning eller vad var det som John Stewart och Harriet dejtar framför?
Ja, precis. Det är lite kul för att Adam Gopnik, som har skrivit en bok om liberalismen som på vissa sätt liknar min, den kom för några år sedan, eller något år sedan, och heter 1000 små framsteg. Och beskriver också just John Stuart Mills och Harriet Taylors kärleksrelation. Men han tar noshörningen som en metafor för liberalismen, för att han menar att liberalismen är ful och klumpig, men samtidigt ohejdbar på något sätt. Och så är det just för att de två brukade stämma träff då vid som de sa, our dear old friend the Rhino i London Zoo, där ingen riktigt kanske märkte att det var de som sågs. De var fokuserade på djuren, så då kunde de ses där i lönndom. Och jag vill då lyfta fram ett smidigare och mer elegant djur som det liberala räven.
Ja, ja, men det kan jag förstå. Och då när vi är inne på romantik, så det är ju ett annat, det är ju inte en person utan en strömning som man ofta brukar se som en antites till liberalismen, med just sin rationalitet och annat. Hur ska man definiera romantiken och vad har den med liberalismen att göra?
Mm. Det där är ju notoriskt svårt. Berlin har själv en flera sidors uppräkning av alla saker som ibland räknas som romantiska, och det är raka motsatser till varandra. Det är som livsdyrkan och dödsdyrkan. Men man kan säga flera saker om vad det inte är. Det är inte så att romantiken är samma sak som motupplysningen. Det får man höra ibland. Och då tänker man sig att de som vände sig verkligen mot upplysningen och franska revolutionen, som var reaktionära tänkare, som Joseph de Maistre till exempel, de brukar kallas för just motupplysare, men de står inte för de romantiska idealen, för de vänder sig helt och hållet ifrån det som har skett innan då, och vill gå tillbaka och emot inte minst individens och inte minst sexuell frihet. Men romantikerna, de tyska romantikerna som började kalla sig själva för romantiker, de första som gjorde det, de levde där kring 1800 i Berlin, där Madame de Stael då träffade dem, och även i Jena. Det finns en fantastisk bok som har kommit nyligen av en Andrea Wolf, Magnificent Rebels, som beskriver det här just i Jena, som är helt underbar. Och det är sådana som Fichte, dramatikern Schiller, bröderna Schlegel, en del kvinnor också, Caroline von Schlegel. Och de ser sig själva som att de är arvtagare till upplysningen, så de tror ju på förnuftet och de hejar på franska revolutionen, yttrandefrihet och även då kärlekens frihet. Men de menar att upplysningen har missat vissa saker som de vill komplettera med, så de är mer inne på det här med att man ska fokusera på individens inre, att individer är olika från varandra och att vi behöver konst och poesi och bildning, inte minst, för att bli fria på riktigt. Och det de har med liberalismen att göra, det är att till en början så var de själva liberaler, kan man säga, politiskt. Och sen blev en del av även de här romantikerna mer konservativa, och Fichte speciellt blev någon slags protofascist. Så det är inte huvudlänken att de själva var liberaler till övertygelserna. Men länken är just att de uppfinner de här idealen som då John Stuart Mill och Berlin inte minst tar fasta på. Det här med individualitet, det här med att inte låta sig kuvas, att ändå tro på individens vilja, och det här med värdepluralism då. Det menar Berlin i alla fall är grundläggande för den liberala världsbilden. Det här med att olika ideal krockar och att det inte finns någon riktigt städad, ordnad lösning på det. Och sen till slut det här också med nationell tillhörighet som jag nämnde i början. Så börjar de intressera sig för det här att olika kulturer ska odla ändå sin särart, så inte bara individer utan även kulturer då. Men det ska inte gå ut över individen, så det är ju inte direkt en slags multikulturalism som hämmar individerna, men det är liksom en hyllning av kulturell mångfald och särart.
Ja, det är väl också en oräddhet och en entusiasm över känslosvall, nästan oavsett deras innehåll. Och det är väl det som har skapat de här liberala förnuftsvännernas reservationer. Att liksom när känslorna tar över så är risken man ser, en politisk risk med det, att man tas upp av nostalgi, kollektivism, tillhörighet, Och på så sätt dras med i politiska strömningar som är auktoritära och totalitära eller bara antiliberala. Men att det inte nödvändigtvis måste vara så är väl också en av poängerna.
Ja, men precis, det är en balansgång hela tiden det där. Så förnuftet måste ju finnas med. Man kan inte abdikera helt till känslorna. Det är inte så att de ska sätta sig till envåldshärskare över förnuftet i sin tur. Utan det ska ju vara någon slags inre maktdelning i tanken.
Ja, men det är väl också, jag brukar säga det om Aristoteles devis, allt i moderation, att det innebär ju även excesser i moderation. Att det är bra om det får dra iväg ibland, att John Stuart Mill får läsa sin poesi och känna livet och romantiken strömma igenom honom och andra känna sitt oberoende åtminstone i sitt inre i ett tråkigt och förtryckande samhälle. Att den aspekten av att vara människa är viktig.
Jo, verkligen. Samtidigt det här med känslorna, så som Berlin i alla fall beskriver romantikerna, så menar han att den där aspekten är lite kanske överdriven, för att känslor har lyfts upp även tidigare av andra tänkare, så att det som verkligen särskiljer romantikerna, menar han, är just den här idén om värdepluralism och individualitet mer än att känslorna skulle vara så viktiga. För Rousseau till exempel, han är ju en som ibland räknas som romantiker för att han är inne på känslor. Men samtidigt är han ju allt annat än värdepluralist och allt annat än liberal också.
Ja, han slår mig som den arketypiska sköna snubben.
Ja, skön tills han kommer och bestämmer över den.
Ja, jo, men alltså den här ironiska... En snubbe som vet allt och
ja. Just det.
Poängen med de här personporträtten och den romantiska strömningen, det är att illustrera bokens tes att liberalismen är ett etos. Så vad betyder det?
Ja, det är just Aristoteles begrepp. Man kan säga att jag lutar mig mer mot Aristoteles än Platon, om man ska dela upp sätt att tänka på. För han var väldigt intresserad av det här med inte bara vad vi har för teoretisk och abstrakt syn på världen, alltså våra principer. Det är ju viktigt också, jag vill inte säga att det är oviktigt. Men att det finns något annat också, det är hur man förhåller sig till de här principerna, hur man också reagerar på konkreta situationer och människor, oavsett vad man tycker i teorin. Och det är det som är ett etos. Alltså, frågan om just hur man, vilket temperament, vilket tonläge man anlägger i sitt vardagsliv i relation till andra och i relation till sina idéer då. Och så lägger han också in det här med att ett etos är något som, det handlar om praktiska färdigheter och vanor som inte riktigt går att tänka sig fram till, utan det är något man måste agera ut eller vänja sig vid, så att säga. Det är just det konkreta kontra det abstrakta då. Och det, att det skulle gälla just liberaler, att det finns något som är liberalt även på den dimensionen, alltså inte bara de liberala principerna som vi brukar prata om och idealen, utan just det här med att det finns något förhållningssätt, etos, som är liberalt. Den tanken är ju inte egentligen så ny, men jag har inte sett den framskriven i Sverige så mycket. Men det skrev till exempel Bertrand Russell, att liberalismens essens inte ligger i vilka åsikter man hyser, utan i hur man hyser dem. Och det en tänkare som Michael Walzer idag skrev för bara några år sedan i tidskriften Dissent, att liberaler kännetecknas inte främst av ideologi, utan av hur man omsätter den här ideologin i handling, att man gör det odogmatiskt och ofanatiskt. Och jag vet inte om jag skulle gå så långt i för sig som att säga att liberalismen är inte, det vet jag inte om jag tycker faktiskt, utan att liberalismen inte skulle vara de här principerna och ideologin, utan jag skulle säga att ja, men det är klart att det är en ideologi och vissa principer, men det finns den här andra dimensionen då av ett liberalt etos också som är lite bortglömt och som jag vill lyfta fram.
Det är inte många liberaler som lever upp till detta etos. Du sorterar in de flesta du nämner under etiketterna salongsliberal, boulevardliberal och alléliberal. Så vad betyder de etiketterna, och betyder de att de inte är liberaler enligt din definition av ordet?
Jag skulle säga att de kan visst vara liberaler till sina övertygelser och principer, de här människorna. Det är de ju, som jag pratar om. Jag tar ju upp Voltaire till exempel som en salongsliberal. Och det vore ju konstigt att förneka att han hade liberala övertygelser. Men just på den här dimensionen som boken handlar om då, som är sinnelaget och kynnet och temperamentet och etoset, så är de inte fullt så liberala som rävar då, menar jag. Och salongsliberalen, det första, det är då Voltaire, eller så som Macron ibland framställs också idag. Någon som ler lite överlägset och inte riktigt förstår det här med folk som söker just kultur och rötter och gemenskap och mer mening i tillvaron. Och det andra, boulevardliberalen, det är den här mer prosaiska inställningen att inte söka något storvulet, och att liberalismen skulle kännetecknas mest av rädsla för då över Trump från maktens sida. Judith Sklar är den kanske som främst kopplas till rädslans liberalism. Och i Sverige har vi Isobel Hadley-Kamp som har skrivit om henne, och Per Svensson tar jag upp då som exempel också på en boulevardliberal. Och sen för det tredje så har vi allé-liberalen, och dess främsta kännetecken är rationaliteten då, inte att lyfta fram rädslan utan lyfta fram vad som är det enda raka, så att säga, det enda rätta svaret.
Ja, mycket.
Och där tar jag upp Lena Andersson, men också kontraktsteoretiker kan man beskriva så till kynnet. Alltså att, och i allé-metaforen handlar det om att man tänker sig att resonemang om politik och filosofi, det är som att promenera i en sån här fransk klassicistisk park där man liksom alla gånger leder fram till en naturlig mittpunkt. Det är tuktade buxbomshäckar och det är symmetriska alléer. Och motsatsen till det då är det här med romantiska parkidealet och landskapet som brukar ses som mer engelskt, där det är lite som i Hagaparken till exempel i Stockholm, dyker upp plötsligt en turkisk pagod eller en kinesisk paviljong. Och det är lite mer vildvuxet, otuktat, och det är inte så tydligt vart man är på väg. Och det är det som är det här mer pluralistiska sättet att tänka på.
Ja, jag tänker ju på Mumintrollen där med hemulerna och deras tuktade gräsmattor och snusmumriken som avskyr det där för att det är för rakt och sådär. Liksom. Och den liberala arketypen, hemulerna, tycker jag är ju sossar. Liksom, så. Och snusmumriken är ju individualist.
Vilka är hattifnattarna i den kategoriseringen då?
Ja, det är väl allhögan på nätet skulle jag säga.
Ja, det är det, eller hur? Ja. Som lever på andras ångest då.
Ja. Ja. Och ja, det här lånar sig ju till många, det är väldigt roliga etiketter och sådär liksom. Och, men blir det inte ett väldigt, hur många är ni i det där lägret av rättrogna enligt etos?
Oj,
det är inte väldigt snävt.
Nej, men det inte riktigt är, eftersom man kan ju ha det här etoset då, utan att vara liberal till övertygelserna. Det är ju en dimension som går på tvärs eller skär igenom då det mer vad man principiellt tycker. Så det är ju Walters poäng till exempel i den här artikeln som jag nämnde, What it means to be liberal, att man kan vara en liberal socialist eller liberal konservativ eller liberal kommunitär är han väl själv, kan man säga, till den här etosdimensionen då. Så det finns ju folk som har det här sinnelaget i flera ideologiska läger, så att säga.
Jag tänkte just på det när jag läste, för jag känner många personer som väl motsvarar det här etosidealet du beskriver. De är intellektuellt orädda, nyfikna, toleranta och bidrar inte sällan till att den svenska samhällsdebatten spretar och får färg. Och några av dem är lika fullt marxister, konservativa, några kanske till och med socialdemokrater om man ser till deras politiska ställningstaganden. Är de alltså med din definition liberaler?
Ja, till kynnes sinnelags etos dimensionen ja. Men för att vara fullt ut liberal, det är klart att man, det är vettigt att räkna in då vad man har för ideologi, och då är ju de inte liberaler ideologiskt. Men till den dimensionen ja, som jag är intresserad av här, så har de ju någonting potentiellt liberalt, det skulle jag säga. Men jag skulle väl anta att de här ideologierna i sin tur, det får ju de själva utarbeta vilka deras vilket kynne de tycker är viktigast. Jag antar att det finns andra dimensioner som lojalitet eller hur ihärdig man är och generositet och sånt. Och så jag vet inte vad konservativa skulle ta fram om de nu skulle diskutera vad är det konservativa kynnet främst. Det kanske skulle vara Sankt Bernhard-hundar eller monogama svanar eller något sånt där. Och socialistiker skulle gå med på bonobo-apor eller något liknande. Men det får ju den zoologiska övningen överlåter jag åt dem då.
Jo, men det finns många djur i vår herres liberala hage, det kan vi konstatera. Och det är lite av poängen med mångfald. Men vi måste också prata om enfald, om det är möjligt. I alla fall om Poppy Moore, som du på ett väldigt snyggt sätt väver in i den här berättelsen. Vem är hon?
Vad kul att du tycker det. Hon är en väljare som lever i nordöstra London i Barking och på riktigt då har funnits och träffade sin lokala parlamentsledamot från Labour vid ett tillfälle i början på 2000-talet och det har nedtecknats deras meningsutbyte av statsvetare och hon försöker helt enkelt berätta för den här parlamentsledamoten att hon inte känner sig hemma i sin gamla hemstad i London. Hon tycker att det luktar konstigt ifrån de invandrades kök och butiker, och det är skyltar på språk hon inte känner igen och så. Och det är roligt det här meningsutbytet som jag citerar för att den här parlamentsledamoten vägrar att gå med på någonting som den här Poppy säger och vill hela tiden få det till att det handlar om det ekonomiska och att hon ska sluta tjura helt enkelt. Och det funkar inte så bra, för när Poppy röstade sen för The British National Party, och det är många som menar att det var ungefär det bemötande som ledde till Brexit också, att många väljare som kände som Poppy struntade i att det skulle faktiskt, de förstod kanske att det skulle bli sämre ekonomiskt för Storbritannien att lämna EU. Men de struntade i det, för dem var det viktigaste känslan av att ta tillbaka någon slags kulturell kontroll över sitt land och som de uppfattade. Och det här tar jag upp då för att jag menar just att det här typiska sinnelaget som har kopplats till liberalismen, som jag då menar är inte egentligen är så öppet, som är då de här alléliberalerna, salongsliberalerna och boulevardliberalerna, att de har svårt att bemöta sådana som Poppy, och det är väl liberalismens problem idag. Många menar ju att de frågor som är på agendan som kultur och identitet och känslor och sånt, att just på de frågorna är liberaler lite dumma, säger vissa rent av, lite okänsliga. Man liksom försöker hela tiden säga nej, men rikta blicken framåt, det går ju ändå bättre nu, och tänk förnuftigt och sådär.
Svälten minskar i Afrika.
Ja, och det funkar ju bevisligen inte riktigt så bra. Och det jag försöker säga är att det här öppna sinnelaget, rävens sätt att hantera det, är lite annorlunda och kanske funkar bättre. För att det ändå tar känslor på allvar, även om det inte kapitulerar inför dem. Så tanken är ju då att det gäller att som liberal då försöka locka fram Poppys inre räv och erkänna liksom hennes kulturella farhågor och delvis rasism som det ju handlar om, men försöka påpeka då att det finns en massa likheter mellan henne och de här som hon tycker är så annorlunda, till exempel. Och jag tycker att vi har ju ett exempel på det i Sverige när det gällde de ukrainska flyktingarna. När de började komma för ett år sedan, då fick vi ju en situation där ingen påpekade allt som skilde svenskar i allmänhet från ukrainare i allmänhet. Och det finns ju mycket. Det finns ju jättestora skillnader i tillit, i religiositet, i synen på könsroller, inte minst de som brukar lyftas fram med andra invandrare. Men det blev ju inte huvudprismat som man såg det här igenom, utan man såg det som att vi har en gemensam fiende, såklart, och vi är europeer och vi är också någon slags demokrater. Så det är klart att vi ska hjälpa de här människorna, de är inget hot. Och jag tror att en del av det handlade om, en del raljerade över det, att det handlade om att oj vad lätt det är att hjälpa blonda ukrainskor plötsligt jämfört med män som är mörka från Syrien. Men jag tror inte att det var ren rasism som var skillnaden heller, utan det var också hur vi pratade om de här grupperna.
Ja, jag tycker du tar i andra på det, för jag från början säger ja, alla kan ju konstatera att det blev fel, och att prata om någonting annat än där väljarna är blir ju tondövt. Jag har själv en text om för några år sedan om just den här med optimismen. Jag läste Steven Pinkers bok om framsteg och sånt där liksom. Och jag är ju med på den analysen, men jag drar mig också till minnes en händelse när jag jobbade på posten och vi hade en sån här personalutvärdering och den gav ganska låga betyg. Och då fick vi någon möte med huvudkontoret och huvudkontoret kommer dit med inställningen: Vad håller ni på med? Ni har det ju jättebra. Varför ger ni så låga betyg? Det har ni inga skäl att göra, därför att allt är ju toppen. Vi höll egentligen med, det var ingen stor dramatik innan, men att bli omtalad att nu ska ni inte gnälla, nu ska ni bara se det positiva och få det nedkört i halsen. Då reagerar man ju tvärtom liksom. Nej, men vad fan är det här liksom?
Ja,
och lite grann så har kommunikationen varit när jag blev arbetslös. Jag är osäker på vad som händer framöver. Då är man, vi har alla konstaterat politisk valhänthet inför det, därför att det är väldigt svårt och det finns inga magiska ord som gör det, den osäkerheten som gör att den försvinner.
Nej.
Men liksom, ja men gaska upp det och det kommer att gå, det går bra för landet liksom. Det är inte riktigt där man vill höra liksom, utan någon form av sympati, men kanske inte liksom, nej men nu stannar vi världen så att du kan vara kvar liksom. För det finns ju de också som liksom erbjuder allting i alla fall som löfte.
Ja, du menar som helt enkelt kapitulerar inför de här känslorna. Absolut. Precis. Det är ju det jag tycker att vi har hamnat lite i idag. Det slår över så himla snabbt i Sverige, men den rekommendationen har ju kommit, och även bland vettiga personer som Katarina Barling och Cecilia Garmö har skrivit den här boken Saknad, som jag tycker är fantastisk på många sätt. Men de landar ju lite i att en massa människor i Sverige känner längtan och saknad efter ett land som inte längre finns. Och det handlar mycket om att de inte känner igen sig på sin hemort, precis som den här Poppy, på grund av invandrare. Och det låter lite som att då måste vi helt enkelt se till att det inte kommer ännu fler, så att de ändå känner sig någorlunda hemma. Det verkar inte som att det finns någon annan väg framåt än att då, om man erkänner de här känslorna av saknad, att man just kapitulerar inför dem. Och det tycker inte jag att man ska göra.
Nej, så där blir det. Men ja, som sagt, de rätta svaren undflyr oss, men det är väl det vi som rävar får fortsätta söka, antar jag.
Jag har lärt mig att man inte ska utnämna sig till räv, för då tusan.
Ja, men det är väl så med alla höga ambitioner att de är lättare att kritisera, men det är ju inget argument emot dem egentligen.
Nej.
Avslutningsvis, hur väl representerar tidelaget det öppna sinnelaget?
Oj. Jag har ju varit upptagen med att skriva färdigt boken och lansera den medan tidelaget har liksom tagit form. Så vansinnigt insatt i deras sinnelag kan jag inte säga att jag är. Men i deras avtal och deras allmänna policy så skulle jag vilja säga att det inte är så öppet såklart. Tidavtalet går ju ut på, det uppfattar jag, att frihetsberöva och integritetskränka en massa individer i Sverige som inte har svensk medborgarskap eller som har dubbelt medborgarskap till och med. Och det gör man ju delvis för att det just man kapitulerar inför sådana väljare som Poppy och deras snävaste tendenser, trots att jag tror ändå att även sådana väljare har en räv inom sig, men den lockas inte fram just nu skulle jag säga.
Det är tuffa tider för det öppna sinnelaget, men jag tror att det här samtalet ändå kan ha öppnat ett och annat sinnelag. Det är i alla fall min förhoppning. Tack så mycket Gina Gustafsson, författare till boken Det öppna sinnelaget och dess fiender.
Tack själv.
Tack också till alla er som har lyssnat. Har ni lyssnat med en räv bakom örat och är redo att ge pigga förslag, eller reagerar ni genom att fälla ut taggarna? Maila hur som helst till ledarsidan@svd.se. ledarsidan@svd.se. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.